Du lyssnar på Verkställande utskottet, Expressens podd om svensk politik. Det är sommarbokklubb fortfarande, Maggie.
Mm, det är det. Idag ska vi prata om Per Schlingmann, Harpsund, tur och retur. Uppföljaren till boken I maktens öga som blev den här tv-serien Den inre cirkeln.
Mycket titlar där. Torbjörn Nilsson, du är med oss också.
Jajamensan. Mm,
härligt. Mm, vad tyckte du om... Nej, vi börjar så här. Skulle du kunna ge oss en kort sammanfattning av vad denna bladvändare i politisk miljö handlar om?
Denna thriller. Den här boken handlar om kvinnor. Alla goda karaktärer är kvinnor. Finns någon ond karaktär eller en man? Det handlar om tre kvinnor. En reporter, en pressekreterare hos ett statsråd och en relativt nyutnämnd partisekreterare som under tiden blir utnämnd till statsråd. De här är alla i sina bästa produktiva år och de försöker och lyckas vinna makten, eller i alla fall starkt inflytande, i det regeringsbärande partiet. Och det här gör de med den avgående statsministerns goda minne och efter att statsministerns huvudkandidat till att efterträda sig själv har drabbats av en svår demenssjukdom. Mot dem...
Vilket också är statsministerns sambo.
Ja, precis.
Samkönade sambo.
Exakt. Och mot de här tre tjejerna i makten om att ta över partiet står en kille som heter David och som är näringsminister.
Avgången efter mutskandal.
Ja, just det. För detta näringsminister. Och en av de här tjejerna har i massor jobbat med den här David och sviker honom under resans gång. Mm. Sorry för spoilen. Allt det här ramas in av en stor konflikt i Sverige mellan land och stad. För konkretiserad i att Sverigebanken, den stora svenska banken, lägger ner massa lokalkontor. Och det och annat leder till ett omfattande landsbygdsuppror. Och det är liksom
inramningen. Och det är också ett mord, men vi behöver inte säga på vem, för det är faktiskt att spoila för mycket.
Ja, just det är ett mord också. Det är allt. Det är ett mord med när politiker ska försöka skriva deckare. Så det var väl det vi konstaterade sist. Mm.
Maggie, vad är din övergripande känsla kring den här boken? Är den bra?
Den är ganska kul att läsa tycker jag. Den är språkligt kanske inte jättebra. Den är ganska ytlig.
Ganska.
Kan man säga. Det är otroligt mycket liksom... matskildringar, mycket liksom olika så här identitetsklädmarkörer. Den handlar ju väldigt mycket om liksom det som Per Schlingmann själv jobbade med, alltså strategi och bildsättning, och väldigt lite om politik egentligen.
Mm, det är inte jättemånga politiska tankar i boken, kände jag. Hittade du några spår, Torbjörn?
Ja, den handlar ju mer om mat än om politik, kan man
jag
säga.
Jag tror att det var du som sa det bäst, Victor. Det var ibland som att läsa ett sponsrat inlägg på Instagram.
Ja, men lite så. Det är ju en prosa som känns väldigt Instagram-kompatibel.
Jag kan ge ett exempel.
Ja, det gör gärna det. Så...
I en absolut nyckelscen när de här tre kvinnorna ska bestämma sig för ifall de... Visst är det här de ska bestämma sig om de ska utmana... David eller inte. Ah, det är i alla fall ett väldigt viktigt möte som de ska ha. Då ska de träffas hemma i en fin lägenhet på Mariatorget där det är, i Stockholm, där det är jättedyrt att bo, där den här pressekreteraren bor. Och så ska de ha det här viktiga mötet, men då innan mötet börjar så säger hon som bor där pressisen, jag har beställt sushi och sashimi från Misato. Det bör komma alldeles strax. Har gjort i ordning japansk te, men har också några öl från Pang Pang i Hökarängen om någon vill ha.
Och det är då ett sån här mikrobryggeri som var väldigt, kanske inte jättemikro, men ett litet bryggeri som var väldigt trendigt för några år sedan.
Ja, men vem pratar som med sina kompisar? Jag har beställt öl här från... Jo, det finns folk som gör det.
Nej, inte på det sättet. Det där är ju som en servitör. Men det, liksom, det absurda är att det där menysättet, eller servitörspråket, själva syntaxen i det, går ju igen i hans andra miljö- och personbeskrivningar också. Alltså på ett ställe så beskriver han en bankdirektör, och det låter så här. Hennes klädsel är strikt, svart kritstrecksrandig kostym från Rådebjer och en grå matt blus där den svarta spetsbehån skymtar fram. Till det bär hon pumps med höga stilettklackar för att komma upp i längd. Alltså, syntaxen, meningsbyggnaden här, är ju exakt som en meny. Ja. Precis. Det är ju så servitörerna låter när de kommer till bordet och säger att ni ska få det här och till det. När han beskriver människor skriver han som en meny.
Per Schlingmann har ju skrivit en annan bok nyligen som kom ut i våras tillsammans med kändiskocken Carl Jung, som beskrivs som en gastronomisk feelgood-roman som liksom handlar...
I alla fall av dem själva, av förlaget.
Ja, av förlaget. Och den enda recension jag har sett av den här boken hade också rubriken maten engagerar mer än handlingen. Men det är ju väldigt mycket liksom mat, det är ju konstant liksom mat, de går på så här hippa restauranger och varje gång det är med så är det ju som statusmarkör. Det är liksom för att signalera identitet, inte för att man älskar mat. Nej.
Det finns ju samtidigt grejer som är bra i meningen liksom realistiska i den här boken ändå. Och jag tycker det som jag tar med mig eller lade märke till mest var den här skildringen av hur alla de här politiska karaktärerna som är med i samma parti vet så enormt lite om varandra och ägnar så stor del av tillvaron åt att försöka ta reda på vad gör de andra. När det liksom blir typ en partiledarstrid, så den här David, den före detta näringsministern, han vet inte alls om att hela liksom, spelet förändras av en pressträff. Det har han inte på något vis hört talas om innan. Han blir lika överraskad som alla andra. När han sen rekryterar en strateg, en gammal halvalkad man som tror jag heter CF och som bara vill göra negativa kampanjer om motståndaren, så gör den här CF saker som David har sagt nej till att han inte ska göra. Alltså underlydande, agerar på eget bevåg och skiter i chefen och sådär.
Och det menar du är realistiskt?
Ja, det där tänker jag är spännande, för ofta både journalister och andra tänker ju ofta att så här, politikerna vet någonting som vi andra inte vet. Men sanningen när man tittar närmare på massa politiska processer är att de vet heller inte. Alltså aktörerna vet inte särskilt mycket mer än vad de andra vet. Och aktörerna agerar lite på eget bevåg. Det är inte jättekonstigt att liksom den här CF drar igång massa smutskampanjer som hans chef inte har en aning om. Liksom, för folk gör så. Och medan många analyserar alltid politik som så här, jo men det där måste ju chefen ha vetat om, statsrådet, statsministern, partiledaren. Och så är det kanske inte så.
Det var ett led i den stora planen. Men hörni, Per Schlingmann är ju, för den som händelsevis har missat det, vi kan ha någon ung lyssnare under 10 kanske, är ju den mytomspunne strategen bakom konceptet Nya Moderaterna, partisekreterare under Fredrik Reinfeldt en period innan det kommunikationschef. Väl?
Ja,
någonting sånt.
Gud, han har ju haft, sen blev han just...
Han blev en statssekreterare.
Han fick ju inte bli minister, för han hade inte varit svensk medborgare tillräckligt länge. Så han hade ju olika statssekreterarroller där på slutet. Ja.
Just det. Mm. Men vad i... Om vi säger, känner ni att det här är det här en skildring av Nya Moderaterna? Eller finns det någonting där som känns Nya Moderaterna? Är det här att det inte är någon politik i politiken?
Nej, men just det är ju roligt när man tänker på till den ena strategen, den kvinnliga strategen som är den mer moderna i det här sammanhanget, som man kanske kan tänka sig att Per Schlingmann identifierar sig mer med.
Det är hon som heter Lena.
Ja, precis. Mm. Lena Nilsdotter. Hon är ju pressekreterare och strateg. Hon gör...
Ja, förlåt. Alla heter typ som ett varumärke också. Typ, när jag läser det är väldigt...
Nej, men hon gör en... hon till exempel så här, lanserar deras strategi öppet eller skickar ut den till medierna för att den ska bli känd. Det var ju något som Per Schlingmann gjorde jättemycket. Han var ju liksom... Det som bland annat var nytt med honom var ju att han pratade så öppet om liksom allt ifrån pärlhalsbanden som ska bort till exakt hur man jobbade. Och för journalister som var vana vid att man aldrig fick veta det där utan ofta fick gissa sig till eller liksom basera på halvbra läckor, så var ju det där jättestort. Och det skrevs ju oerhört mycket om det. Och han lyckades ju därmed också skapa liksom myten om Nya Moderaterna. Det blev självspelande det där. Och i det byggde han ju också upp sig själv som liksom den stora hjärnan bakom Nya Moderaterna. Och det har det ju muttrat som ganska mycket i det där gänget efteråt. Och det ser man ju också i den här totala avsaknaden av liksom sakpolitik och policy i den här boken. Att allt handlar, liksom hela den här striden handlar bara om bildsättning och strategi. Och det där pratar ju andra som var med om i Nya Moderaterna fortfarande om. Att jo, men Nya Moderaterna handlade ju om Anders Borgs ekonomiska politik och de förändringar som man faktiskt gjorde. Att man la om politiken, att man hade helt nya idéer. Inte om Per Schlingmanns sätt att liksom lansera begreppet utanförskap som sen kanske var det som levde kvar mycket i folks...
Ja, och just det ordet vet man ju inte med säkerhet om det ens var Per Schlingmann som kom på. Det där ordet är ju otroligt viktigt i berättelsen om Nya Moderaterna. Det är ett så liksom smart ord, utanförskap. Jag behöver inte fastna i den analysen, men liksom hela sättet att göra människor, liksom, de har blivit pacificerade. Det är ett skap, det är någonting som liksom är en statisk situation och sådär.
Lösningen på det var ju arbetslinjen.
Men jag är inte helt säker på att det verkligen var Per Schlingmann som ens kom på det ordet. Det låter precis lika logiskt som att det var ett så här ekonomiskt, byråkratiskt språk från något av Anders Borgs liksom promemorier som han hade suttit hemma och hackat ner frenetiskt förbannad över liksom sakernas tillstånd, att ingen fattade någonting av liksom det som man måste fatta.
Men det kanske var lite så med det här projektet, eller rättare sagt, var det inte så att det gick från att ha ganska mycket substans framhamrad i promemorier av Anders Borg till att mot slutet bli mer av en desperat bildsättning som aldrig fastnade? Det var lite den känslan jag hade under de sista åren där när det hölls presskonferenser om det lanserades nya begrepp, inget fick någonsin fäste och Per Schlingmann fasade successivt ut sig själv och sen så kom 2014 och så var allt slut.
Ja, men så var det ju verkligen där på slutet, den andra mandatperioden med alliansregeringen när de regerade i minoritet och hade det ganska tufft och alla beskriver liksom en reformtrötthet och att det hände ganska lite.
Men det hände ganska mycket på bildsättningsfronten, det är bara det att ingen kommer ihåg det. Man försökte verkligen, jag minns många presskonferenser där man lanserade nya begrepp.
Nej, man minns ju mest den där alliansdansen i intervallet.
Det är ju också många av historieskildringarna gjordes ju, alltså slogs ju så att säga fast då strax efter valet 2010. Till exempel Anders Pilbrads bok om Nya Moderaterna kom väl ungefär då, som liksom handlade, det var ju succéresan liksom. Men när den kom så var ju succéresan liksom redan över. Det var ju på väg ner för.
Men om vi återvänder för en stund till boken här, är det någonting annat som vi har drag av Nya Moderaterna? Är det något annat som ni känner är hämtat från verkligheten som man kan få en inblick i vår värld på ett spännande sätt?
Det finns ju en Gotlandsresa här, Torbjörn.
Ja, just det.
Var med på.
Ja, för mig är det lite spännande att läsa den här boken, för på flera ställen så finns det liksom hänvisningar till scener eller saker som där jag har varit närvarande.
Berätta.
Jag gjorde, för Fokus gjorde jag följde jag Per Schlingmann, han då var statssekreterare och så hade den här framtidskommissionen med Jesper Strömbäck och ja, massa andra människor.
Vad heter det? Han som inte är Henrik Berggren. Lars Trägård.
Precis, Lars Trägård var med också. Jag åkte med de tre till Gotland. Mycket av den här boken utspelar sig på Gotland.
Där Per Schlingmann ju
har sommarhus. Eller hade.
Och känns som att han jobbar också på uppdrag av Region Gotland. Det är lite det.
Han är bra på, han är bra på för Gotland. Det får man säga.
I samarbete med Region Gotland.
Det, ja, men både den här, det finns en scen när liksom någon av personerna upptäcker plötsligt i liksom transithallen på flygplatsen att de är jätteförsenade till flyget. Och det var precis vad som hände när jag reste med Per Schlingmann och de här två andra herrarna. De liksom stapplade ut som någon slags Jönssonligan-gäng ut till det här lilla propellerplanet som skulle över till Gotland, och vi höll på att missa det där. Själva resan sen gick ut på att den här framtidskommissionen skulle liksom se de nya konfliktlinjerna. Och den handlade ju enormt mycket, och Per Schlingmann var då väldigt upptagen av konflikten mellan land och stad på ett ganska tidigt stadium. Ja. Och ett nyckelmöte den dagen var att vi var på Östergarnslandet och träffade ett gäng som var ett landsbygdsupprorgäng. Och det är ju liksom en av huvud liksom konfliktskaparna i den här boken. Och jag minns en replik därifrån som blir väldigt tydligt tagits in. Det var en gubbe, en äldre herre, som suckade och liksom till slut sa att ja, men allt var ett helvete med halt i samhället. Och var så här, vi får göra som med föreningsbankerna. Vi får starta om från början med nya egna banker. För bankerna ger ju inte lån till oss och sådana här saker. Och där är ju hela den här bokens liksom konflikt mellan storbanken och mellan liksom bönderna och landsbygdsfolket som är alldeles för högt belånade och som liksom inte får ihop det och sådär. Så det är lite konstigt att jag känner väldigt mycket igen mig i den här boken.
Det finns ju en annan absolut fokusrelaterad scen i den här boken. Det är när...
Och då pratar vi alltså om tidningen Fokus.
Precis, nyhetsmagasinet Fokus. När näringsminister Gina då, som är en av dem som då kandiderar för att bli partiledare, hon... det beskrivs en bokhög hemma hos henne och där finns senaste numret av veckomagasinet Span där omslaget prids av bilder på pressekreteraren Lena och CF, den halvalkade smutskastningsstrategen som David har anlitat. Och de är avbildade i profil med blickarna mot varandra. Rubriken är strategerna, underrubriken är hipstern mot hämnaren. Och exakt den här bilden gjorde Fokus i ett porträtt på Per Schlingmann och Mona Sahlins biträdande partisekreterare var han väl, Stefan Stern. Alltså den kända socialdemokratiska strategen Stefan Stern.
Numera strateg hos Wallenberg, va?
Både Wallenberg och Axon Jonsson, tror jag.
Han har en, i storkapitalet
ja,
i alla fall.
Ja, och varit ju friskole- och vinst i välfärds... lobbyist. Eller är väl fortfarande det. Men, och det är så roligt när man minns det där reportaget som just också handlade ganska mycket om så här, det moderna Per Schlingmann och hans liksom öppenhet och han var väldigt inbjudande medans Stefan Stern gav inte ens en intervju utan delen om honom byggde liksom på bara prata med folk runt om.
Det var så eländigt att göra den där. Eller jag tror att det är jag som skrev den artikeln.
Ja. Men då undrar man ju också om den här halvalkade negativ kampanj CF är baserad på Stefan Stern. Eller vad Per Schlingmann liksom vill säga med det här lilla hinten om omslaget. Det kanske han kanske inte vill säga något.
Nej, kanske
det, men
ja. Jag vet inte om det är ute i någon juridisk tassmark genom att bara spekulera om den frågan. Det är ju
Stefan Stern är ju inte här och kan få svara.
Nej, det kan han inte.
Inte här heller. Det finns alltså journalister och journalistskildring är ju någonting som är ganska genomgående. Vi pratade om Jonas Sjöstedts deckare här för några veckor sedan. Då var ju tidningen Expressen tämligen närvarande i den berättelsen. I den här boken är det ju en tidning som heter Kvällspressen, som är extremt närvarande.
Hur
trovärdig bedömer ni den skildringen?
Ja, men, jag tycker allting i så här redaktionsmiljö och så är väldigt välskildrat och hur liksom nyhetsarbetet på en tidning går till. Men sen så blir ju stjärnreporten Astrid, heter hon väl. Hon blir ju en del av de här tre, alltså hon är den tredje kvinnan som försöker, de liksom lyckas värva henne till partiet och det händer ju ibland, men här händer det ju liksom helt, det går väldigt snabbt, de super typ ner henne och så här, vill du vara med? Och det finns liksom ingen ja, men hon tvekar inte, det finns ingen ångest hos henne, det finns ingen heller liksom, är det här partiet jag ens liksom sympatiserar med, utan det är bara helt själv, det är lite som att det bara finns ett parti i den
ja,
här boken.
Så är det ju. Och, men det är också politikens självbild gentemot de flesta andra sfärer, nämligen att man tänker sig, alla vill ju egentligen jobba i politiken.
Ja, eller
så erbjuder vi någon ett jobb så kommer de ju absolut liksom komma och byta sida och överge vad de än i övrigt så att säga har.
Ja, men eller att alla drivs av någon, av en politisk agenda. Alla har en stark politisk uppfattning och liksom, vilket ju man kanske som ändå politisk reporter har ägnat ganska mycket av sin tid åt att liksom träna bort på ett sätt för att kunna förhålla sig neutral.
Ja, det, kommer, det har ju människor som jobbar med politik extremt svårt att förstå.
Ja.
Att man inte är, att man kan vara en politisk person utan att drivas av, en åsikt eller agenda.
Men på tacklistan här hos alltså författarens tack så tackas Carl-Johan Carlsson som tidigare var reporter på Expressen och som sen gick över och började jobba för Centerpartiet. Ja. Så kanske att han har...
Han bytte ju sida. Ja.
Det gör ju folk. Liksom. Mm. Men jag tror inte man gör det riktigt så ångestfritt som det beskrivs i den här boken.
Kanske inte.
Ja, men det man inte kan riktigt sluta tänka över när man läser den här boken, eller inte jag i alla fall, det är ju liksom den fortfarande liksom oskrivna berättelsen om Nya Moderaterna och hur liksom en del saker fortfarande är oklart. Alltså till exempel så här, vem gjorde egentligen vad i det här en gång i tiden framgångskonceptet Nya Moderaterna? Det är ju liksom en... Jag tycker inte den frågan är fullt ut besvarad. Det är ju så här, det är liksom 6-7 personer som var väldigt avgörande. Liksom Anders Borg, Hans Lindblad och liksom Jörgen Eklund och hans policymänniskor runt sig. Sven Otto Littorin, Ulrika Schenström, Fredrik Reinfeldt, Per Schlingmann och alltid väldigt i de här sammanhangen underskattade Filippa Reinfeldt. Och det har ju liksom, Per Schlingmann lyckades ju få den där positionen som strategen, fast det nog kanske lika mycket var Anders Borg. Och då, när man har pratat med de här människorna som var med, så är det ju en del av dem som liksom vill göra Per Schlingmann till, han gjorde absolut ingenting.
Han var en pajas.
Han var en pajas som inte gjorde någonting. Och då blir man ju så här, men vadå? Ingenting. Han kan ju inte gjort ingenting. Och så försöker man liksom förstå, alltså motsvarande ska jag säga, bild finns ju delvis på andra sidan. Så här. Och så försöker man förstå, vem gjorde vad? Och då inser man att rätt avgörande egenskaper och funktioner i ett sånt där gäng som omformar ett parti så mycket som de gjorde, är ju liksom förmågan att vara kommunikatör internt. Och liksom pålitlig person internt. Per Schlingmann kom ju med lite ett par år efter att de hade dragit igång det. Omformningsarbetet. Och var ju den som liksom var Fredrik Reinfeldts gamla kompis. Anders Borg, Sven Otto Littorin och Ulrika Schenström var ett gäng som kom liksom från studentförbundet, från Östergötland, som kände varandra på massa sådana sätt och litade på varandra. Fredrik Reinfeldt var liksom Täbymannen som hade Filippa som en person och han nog absolut kunde lita på, men kanske inte riktigt Anders Borg. Däremot kunde han absolut lita på Per Schlingmann som hade varit med honom sedan liksom ungdomsförbundsdagar. Så jag tänker att Per Schlingmanns funktion, och det är det som framkommer, uppläser jag mellan raderna, var liksom...
I den här boken?
Ja, för att den var inte att vara policy. Den var heller inte liksom att vara liksom kanske den här fantastiska ordmakaren och strategen. Utan den var att vara liksom pålitlig. Och det är den man ser i det, liksom, relationen mellan de här tre utmanarkvinnorna. Och i den här liksom tunga scenen när Lena, som ju då har jobbat som pressekreterare och strateg åt gamla näringsministern David, när hon lämnar honom för och går över till Ginas sida och blir en av de här tre tjejerna. Alltså hur viktigt förtroendet, liksom pålitlighet och förtroende, vem i den här världen av allmänt svekfulla människor kan jag verkligen lita på? Vem kommer inte hugga mig i ryggen? Alltså,
det är ju också det som beskrivs. Den scenen finns ju med två gånger i boken. Den är med både det är ju öppningsscenen, ja, och sen återkommer den. Och det är ju det som beskrivs, det här sveket hon gör är det som beskrivs som det absolut jobbigaste nästan. Det är ju mer ångestladdat än mod.
Ja, verkligen. Och jag menar, många beskriver också Lika Schenströms roll i det här gänget som egentligen så här, vad var hennes storhet? Hon kunde få Anders Borg och Fredrik Reinfeldt att prata med varandra. Hon kunde liksom översätta den enas ord till den andra och att kommunikationen fungerade, för det gjorde den inte från början. Alltså, det är min liksom saker man inte riktigt tänker på som är viktiga. Och då tänker jag att så här, Per Schlingmann var ju trygghet för Fredrik Reinfeldt som säkert någonstans hela tiden tänkte att Anders Borg är jättebriljant och sådär, men han är också lite farlig. Anders Borg kan ju komma och liksom peta bort mig om någonting går dåligt. Han är ju liksom en person som skulle kunna liksom gå för partiledarjobbet och statsministerjobbet och sådär.
Men i den här myten om Schlingmann, så han skapar ju också en myt liksom i de andra partierna. Alltså, svensk politik var så dominerat av honom under ganska lång tid. Jag minns att man träffade socialdemokrater där under liksom Reinfeldts andra regeringsperiod, som var så här: vi kommer aldrig vinna så länge Per Schlingmann finns. Det är omöjligt. Vi vet liksom inte hur vi ska göra. Och det, den bild han skapade av sig själv och den myt som fanns kring honom gick liksom så långt verkligen in i politiken.
Men det känns väldigt länge sedan.
Det känns oerhört
länge sedan. Ja, det gör det.
Och jag tycker att de här haiku-dikterna, som det kallas, det är inte liksom formellt en haiku-dikt, men Per Schlingmann kallar det för det.
Poetisk frihet på något sätt.
De symboliserar lite det där.
Vad är de? Du måste berätta.
Jo, det är... Båda de här det här är Lena Nilsdotter, pressisstrategens liksom arbetsmetod, där hon formulerar en strategi för de hon jobbar med, som ju i slutet av den här boken har ju då varit båda partiledarkandidaterna, i tre korta punkter. En haiku är ju i tre rader, så det är väl därför han kallar det för det.
Mm.
Och de tre raderna ska liksom innefatta hela så, strategin och kanske då bilden av den här partiledarkandidaten.
Mm.
Mm.
Hur lyder de?
Ska jag läsa? Ja. Haiku David Ehrling. 1. Fötterna på jorden. 2. Hela Sverige. 3. Framtidens folkhem. Ska jag fortsätta?
Man får rysningar.
Mm, starkt. Haiku Gina Besic. 1. Aldrig kompromissa med kampen. 2. På vårt eget sätt. 3. Möjlighetsorienterad.
Det där är, men det är väldigt spännande, för på ett ytligt plan så är ju det här den politiska konflikt som kom vart efter. Alltså jag menar, David Ehrling är liksom något slags konservativt sverigedemokrataktigt. Liksom.
De pratar ju, hans strateg vill ju väldigt mycket att han ska exploatera folkets rädsla. Och ja. Gör man bara det, kan man gå hur långt som helst. Typ.
Medan Gina Besic är ju liksom miljöpartistiskt, urbant, borgerligt.
Hon har ju en tydlig jämställdhetsagenda.
Absolut.
Och vill liksom, och just det här med möjligheten att liksom, man ska inte vara fast i gamla liksom, politiska låsningar, vad som helst går att göra.
Det är väldigt mycket anywheres och somewheres, hela den här uppdelningen och så. Men sen när jag tänkte mer på det, så jag ställde mig själv frågan, vilken av de här så kallade haiku-dikterna var så att säga vägledande för Nya Moderaterna? Och det tycker inte jag är så enkelt att svara på. Alltså, och det kanske till och med så att här är liksom konflikt som fanns i Nya Moderaterna som aldrig liksom riktigt reddes ut. Alltså det är alldeles uppenbart, upplever jag, så här, Per Schlingmann, han håller sig ju helst till den här Gina Besic haikun. Möjlighetsorienterad, man ska göra saker på vårt eget sätt, man ska aldrig kompromissa med kampen, vi ska vara unika, vi ska säga, vi ska vara chockerade och säga att vi ska inte ha pärlhalsband och liksom, ja ni vet.
Men aldrig kompromissa med kampen, är det verkligen Nya Moderaterna?
Jo, men kampen här är frågan för modernitet och för jämställdhet, skulle jag säga. Och det tror jag liksom Per Schlingmann är med på.
Men annars tycker jag att fötterna på jorden är ju ganska mycket liksom det Nya Moderaterna också ville signalera.
Ja, och hela Sverige. Så mycket som de ägnar sig åt att liksom få framgång i kommuner och regioner och sådär.
Och framtidens folkhem, ja, men vi är det nya arbetarpartiet. Alltså det finns ju hela det budskapet, det är ju också.
Ja, jag tänker att det där fötterna på jorden delen, alltså Davids, om man tänker bort så här, att det har lätta liksom SD-connections
alltså
idag,
är det här Fredrik Reinfeldt. Det här är liksom sammanfattningen som kommer i slutet av boken, men det utvecklas ju också i boken. Alltså, det blir kanske tydligare med den där lite SD-anknutna tonen i själva den liksom skildringen i boken.
Och det är ju också en del av så här eftermälet med Nya Moderaterna. Alltså att Fredrik Reinfeldt beskrivs som en superliberal, närmast miljöpartist, urban, borgerlig person som vill släppa in alla invandrare i landet och inte bryr sig om traditioner eller har någon förståelse för liksom folks behov av fast punkt i tillvaron och rötter och sådana saker. Att han var ju, i den här uppdelningen av haiku-dikterna, så liksom drevs ju han, upplever jag, mycket mer av den här David Erling-haiku-agendan med liksom fötterna på jorden, hela Sverige, framtidens folkhem.
Jultal på Skansen.
En typ av konservatism som ingen idag liksom riktigt tillerkänner Fredrik Reinfeldt.
Per Schlingmann var ju, om man tänker på det, Moderaterna som fanns 2010 och som 2011 gjorde den här migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet, för det var ju 2010 som SD kom in i riksdagen.
Mm.
Där var ju Per Schlingmann ganska drivande ändå för samarbete med MP, och för ett liksom modernt, urbant Moderaterna som liksom tilltalade de väljare som då röstade på Miljöpartiet, som kanske idag röstar på Centerpartiet. Och det finns ju inte riktigt kvar i Moderaterna idag.
Nej, det är ju det spännande. Att liksom hela den delen som ju var väldigt stark då har ju på många sätt försvunnit. Med liksom, alltså det var ju det som förknippades med framtiden, med modernitet.
Men jag tänkte på det när jag lyssnade på Kvartals fredagsintervju med Anna König-Jälmyr, som ju är finansborgarråd i Stockholm. För det var så intressant, för då fick hon en fråga av Jörgen Wittfeldt som handlade om ifall hon verkligen var moderat. Och där han sa att jag har pratat med folk som säger att du kanske står närmare Miljöpartiet eller Centerpartiet än Moderaterna. Och hon svarade något i stil med att jag har ju självklart en urban agenda. Jag är ju finansborgarråd i Stockholm, men det är klart att jag är moderat. Jag har varit moderat i hela mitt liv och liksom står de värderingarna väldigt nära. Men det var så intressant, för det var som att jag tyckte den frågan liksom satte verkligen fingret på den här förskjutningen som har skett.
Oh ja. Nej, men det är ju väldigt, alltså det bottnar ju i alltså att det finns en ilska mot att man har gått för långt. Man har ju ett grönblått styre i Stockholm där, och där Alliansen sitter tillsammans med Miljöpartiet och driver ändå över ett urbant.
Och Daniel Heldén, som man ändå tidigare har inte talat så gott om.
Nej, han var huvudmotståndare fram till valet, sen blev han diktator i trafikfrågor i praktiken då. Men samtidigt, jag tycker det någonstans är hela den här diskussionen ganska signifikativ för varför Moderaterna ofta förlorar maktkampen mot Socialdemokraterna. För vad är det Anna König-Jälmyr och Moderaterna i Stockholm har gjort? Ja, de har tagit en väg till makten som faktiskt finns. Och då blir det ett himla liv, för det är fel sätt. Det skulle aldrig en sosse tänka. De har ju, alltså, tittar man på hur stockholmare röstar, så är det enda rimliga, jag tycker det här anknyter lite grann till situationen på riksnivå 2010-2011, jag tror inte man ska underskatta den aspekten. Tittar man på liksom valresultatet 2010 och hur folk såg det politiska landskapets utveckling framför sig, ja, då var det ju liksom, skulle Alliansen få ihop det med Miljöpartiet, då skulle man ju dominera svensk politik för evigt. Det var ju så det ansågs. Då skulle Socialdemokraterna vara ut ur leken för gott. Det är, ja, möjligt hade det blivit så, det vet man inte, men det var ju inte det som var makrotrenden som sen kom. Idag, skulle Alliansen få ihop det med Miljöpartiet, så skulle de väl ha 40% eller något liknande, va? De skulle...
Och Miljöpartiet skulle typ tappa sina få stackars kvarvarande väljare som alla är vänster idag, vilket de ju inte var då.
Nej,
så att det, är också...
det har ju hänt lite där, men det har väl också minskat attraktiviteten i den här i den version av Moderaterna som var den förhärskande 2010-2011. De skulle kunna bli det partiet igen, men de skulle inte riktigt vinna någonting på det. Det är väl lite det som är problemet. Men det gör man i Stockholm. Där vann man faktiskt makten på att driva den här lite gammeldags agendan, kan man väl säga då. För Anna König-Jälmyr tillträdde ju efter valet 2014 i Stockholm och var ju då en helt logisk moderat arvtagerska i Stockholm. För det var ju det partiet man var då. Men det är klart att sen hände någonting och då blev hon kanske kändes som fel i tiden.
Nu är hon plötsligt anses av några då för liberal.
Ja,
väldigt radikal.
Men det är spännande i det liksom lite längre perspektivet att så här, från det att Nya Moderaterna slutade liksom vara ett ordentligt framgångsrecept liksom 2011 ungefär, så har ju alla liksom drömmar, makt, alltså alla moderata maktdrömmar har ju handlat om att få till sig ytterligare ett parti. Alltså först så var det liksom Miljöpartiet som skulle så att säga lockas över till en fempartiallians på något sätt. Och den skulle då dominera för lång tid framöver. Sossarna skulle aldrig kunna få inflytande. Sen har ju Miljöpartiet egentligen bara ersatts av, liksom, av Sverigedemokraterna. Som då ska också komma in, tycker då de som vill driva det där längst. Liksom på sikt komma in i det som var en fyrpartiallians och bli liksom det femte partiet. Och därmed uppnå samma effekt. Nämligen, sossarna kommer absolut inte kunna regera på massa år. För nu är vi så starka liksom. Och jag tänker att det där, då är, det är så historielöst. För att liksom, det enda de här grejerna har lett till är ju att den så att säga borgerliga kannibalismen som fanns på liksom 40, 50, 60, 70-talet har återuppstått. Alltså, ja, det gick att hålla borgerlig fyrparti fred om man tänkte på det hela tiden och var snälla mot varandra. Men tar du in en ytterligare karaktär, då bara spricker allt, ett ytterligare parti, då spricker allting upp åt alla konstiga håll.
Men framförallt handlade väl Nya Moderaterna från första början om att inte hålla på med andra partier. Att inte även om det, liksom, man byggde alliansen och sådär, så handlade det ju mycket om att sluta förhålla sig till andra partier, inte förhålla sig till Socialdemokraterna.
Verkligen.
Inte, liksom, Sverigedemokraterna fanns ju knappt då, men och att liksom växa i sig självt. Och det känns ju som att det var väldigt länge sedan Moderaterna ägnade sig åt något annat än att förhålla sig till partier runt omkring.
Det säger de väl att de gör nu, Kristersson. Men gör de det?
Det blir ju lite grann så där självmotsägande. Om man hela tiden måste prata om hur lite man förhåller sig till olika andra partier, så är risken att man har...
Du menar att det är något man ska göra, inte säga?
I alla fall så tänker man ju, när man läser den här boken och vet att Per Schlingmann nu efter den här boken har ägnat sig åt att skriva en gastronomisk feelgood-roman om en italiensk familj som älskar mat eller har en restaurang eller vad det nu är, så känner man att vad härligt liv han lever. Mm. Och vad skönt det är för honom att inte vara i politiken just nu. Det hade nog varit mycket tråkigare och jobbigare.
Han valde väl rätt tid där, och sen försvann han i tid med ett eftermäle som tillåter honom att leva ganska gott och göra lite vad han vill, kan man väl tänka sig.
Men det ska komma en tredje del i den här boken. Jag tror han sitter och skriver på den nu, om jag har förstått saken rätt. Så att vi kanske ändå ska lägga in någon önskan om...
Ja, just det. Vi måste beställa en bok av honom.
Jag vet vad jag skulle vilja läsa om.
Ja.
Därför att alltså, i den här konstellationen som var viktig när Nya Moderaterna skapades, så finns det en karaktär som aldrig riktigt har kommit fram. En kock. Som jag tror, om jag minns det rätt i huvudet, heter Christer Söderberg. Christer Söderberg var med i MUF med liksom Fredrik Reinfeldt och Per Schlingmann. Och blev sen kock. Och många som man har pratat med om Nya Moderaterna alltid, som sa på frågan så här: vem lyssnar Fredrik Reinfeldt på egentligen? Då sa de, Christer. Christer är jätteviktig. Jag vet inte alls om det stämmer. Men jag skulle vilja ha Per Schlingmanns bok om Christer.
En gastronomisk feelgood-roman om skapandet
kocken,
av Nya Moderaterna.
Kocken som skapade Nya Moderaterna. Det tänker jag liksom ligger i det tänker jag att Schlingmann skulle kunna göra. Det kan bli mycket mat och sådär. Mm. Det ska vi inte vara sura på då. Mm.
Nej, jag kan ställa mig bakom den beställningen. Det går bra.
Bra! Det här har varit ett avsnitt av Verkställande utskottets bokklubb. Och nästa gång ni hör oss så är vi tillbaka med en helt vanlig podd om saker som händer i politiken.
Precis, en helt vanlig podd, och sen är vi det.
För all framtid.
För all framtid, eller åtminstone till nästa gång det blir bokcirkeln. Mm. Ha det bra! Hej hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.